From the conference center at Temple Square.
Från konferenscentret vid Tempelplatsen i Salt Lake City sänder vi nu den 176:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Tabernakelkören står för musiken under detta möte. Kyrkans medlemmar och ämbetsmän kommer från hela världen för att få instruktioner och undervisning av kyrkans ledare.
This broadcast is furnished as a public.
Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Communications. Varje form av inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftlig tillstånd är förbjudet.
Thomas
S. Månsson, första rådgivare i första presidentskapet för kyrkan, leder denna session.
We welcome you to the first general.
Vi hälsar er välkomna till den första allmänna sessionen av 176:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Gordon B. Hinckley, som presiderar över den här konferensen, har bett mig, broder Månsson, att leda den här sessionen. Vi välkomnar generalauktoriteterna på förhöjningen i konferenscentret och i Assembly Hall. Likaså generalpresidentskapen för hjälpföreningen, unga män, unga kvinnor, söndagsskolan och primärföreningen som är närvarande på den här konferensen. Vi välkomnar särskilt ledare från myndigheter, utbildningsväsende och samhälle som är här idag. Vi tackar ägarna och tekniker vid de många televisions- och radiostationer och satellit- och kabelsystem som ställer sina anläggningar till förfogande så att stora skaror i många delar av världen kan ta del av konferensen. Vi är också glada att kunna göra det möjligt för er att ta del av mötena via kyrkans officiella internetsida. Musiken under den här sessionen framförs av Tabernakelkören under ledning av Craig Jessop och Mac Wilberg med Richard Elliot vid och John Longhurst vid orgeln. Kören inleder sessionen med att sjunga Arise, O God, and Shine och sjunger nu Vi alltid ber för dig. Inledningsbönen uppsänds sedan av äldste Merrill J. Bateman i presidentskapet för det 70:s quorum.
Our Father in heaven.
Vår Fader i himlen. I ödmjukhet och glädje i våra hjärtan samlas vi vid denna härliga generalkonferens för din kyrka på jorden. Vi har tusentals närvarande här i konferenscentret och i många hem och stadscenter över hela världen. Och vi är medvetna om, Fader, att du är vår Gud och att vi är våra barn, dina barn. Vi uttrycker vår tacksamhet till dig, Fader, för din son, vår Herre Jesus Kristus. Vi är tacksamma för hans försoningsoffer som möjliggör för oss att återkomma till dig. Vi är tacksamma för evangeliets återställelse i denna tidernas fullhetshushållning. Vi uttrycker vår tacksamhet för profeten Joseph Smith, för prästadömet och prästadömets nycklar som gavs till honom, som kommit till president Gordon B. Hinckley i obruten kedja av profeter sedan dess. Vi tackar dig, Fader, för våra dagars profet och för att du bevarat honom, och vi ber för honom och hans ädla rådgivare att du vill förnya och stärka dem med ny energi i deltagandet. Vi tackar dig för dem. Vi tackar dig för de 12 apostlarnas kvorum, alla de som ska tala under denna konferens, och vi ber att deras ord ska sjunka djupt in i våra hjärtan, att den heliga anden ska hjälpa oss alla att glädjas över deras ord och veta att de kommer från dig. Vi tackar dig, Fader, för denna kör och ber dig att välsigna alla dess medlemmar, för musiken under denna konferens, att den ska vara en hyllning till dig. Vi ber för nationernas ledare över hela jorden. Vi ber att de må vara öppna för evangeliets predikande. Att ditt verk må gå framåt. Att din kyrka må befästas i alla nationer på denna jord. Hjälp oss när vi fortsätter med denna konferens. Må din ande genomsyra oss. Och att kyrkans medlemmar ska lyssna om. Detta ber vi om i din sons Jesu Kristi namn. Amen.
We shall now hear from President Gordon B.
Vi ska nu få lyssna till president Gordon B. Hinckley, vår älskade profet. Efter president Hinckleys tal sjunger kören Tack för de goda människor. President Hinckley.
My brothers and sisters, as we gather in another general conference,
bröder och systrar, när vi nu samlas till ännu en generalkonferens i kyrkan, kan jag med glädje rapportera att kyrkan fortsätter att växa i kraft och inflytande. År 1982, för nästan 24 år sedan, skrev jag i min dagbok, citat, under oktoberkonferensen kommer det att finnas över 300 mottagare i vårt satellitsystem. Det innebär att vi kommer att ha 300 stadscenter över hela nationer där vårt folk kan samlas och delta i konferensen. Jag har nu fått veta att kyrkan äger 6066 satellitmottagare i 83 länder. Jag är så tacksam över att det i takt med att vi växer i antal också finns ökade möjligheter att nå ut och kommunicera med sista dagars heliga över hela världen. Vi skulle kunna önska oss fler dop i Förenta Staterna och Kanada, men samma sak kan sägas om hela resten av världen. Ändå är skörden stor med medlemmar i omkring 160 nationer. Där det för inte så länge sedan fanns ytterst få sista dagars heliga, finns det idag starka församlingar och stavar med trofasta, dugliga män och kvinnor i ledande ställning. Även om vi är begränsade i våra möjligheter att resa dit vi vill, kompenseras detta av att första presidentskapet och medlemmarna i de 12:s råd och i de 70:s kvorum kan tala via satellit till ett stort antal stavar över hela världen. Omständigheterna förändras, men vårt budskap förändras inte. Vi bär vittne för världen om att himlarna har öppnats, att Gud, vår evige fader och hans son, den uppståndne Herren, har visat sig och talat till oss. Vi bär högtidligen vittne om att prästadömet har återställts med nycklarna och myndigheten till eviga välsignelser. Nyligen invigde vi ett nytt tempel i Sacramento i Kalifornien, det 7:e i den staten och det 123:e i världen. Vi tog också första spadtaget till ännu ett tempel i Salt Lake-området. Vi är glada att kunna tillkännage att renoveringen av tabernaklet i Salt Lake fortsätter enligt planerna och att denna unika och underbara byggnad åter kommer att ge plats för tabernakelkörens veckoutsändningar. Kyrkan företar ett mycket stort saneringsprojekt i avsikt att skydda omgivningarna kring Temple Square. Även om kostnaderna blir stora så innebär det inte att tiondemedlen förbrukas. Men vårt folks trofasthet fortsätter att visa sig i betalandet av tionde och offergåvor. Sammanfattningsvis kan jag bara rapportera att Herren rikligen välsignar sin kyrka och att vår plikt är att göra allt vi kan för att föra den framåt. Nu, bröder och systrar, när kören har sjungit ska vi lyssna till tal från våra bröder och systrar och fortsätta med denna härliga konferens. Må Herrens ande styra allt som görs och sägs här, och må våra hjärtan och sinnen vara fyllda till överflöd, är min ödmjuka bön i Jesu Kristi namn. Amen.
We will now be pleased to hear from Elder Dallin H.
Vi har nu förmånen att få lyssna till Elder Dallin H. Oaks i det 12 apostlarnas kvorum, varefter älsterna Richard H. Winkle och Paul B. Piper i det 70s kvorum talar till oss. Efter deras tal sjunger kör och församling: Han kommer, förlossan för Israels hus. Psalm nummer 5. Efter sången talar David S. Baxter i det 70s kvorum till oss, varefter vi får lyssna till älster Robert C. Oaks i presidentskapet för det 70s kvorum. När han har talat får vi höra från äldste Russell M. Russell Ballard i 12 apostlarnas kvorum. Sedan sjunger kören Frid och glädje finns på jord, äldste Oaks.
The Savior said,
Frälsaren sade: Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Det finns många som bär på tunga bördor. Några har mist en älskad som dött eller tar hand om någon som är handikappad. Några har sårats av en skilsmässa. Andra längtar efter ett evigt äktenskap. Några fastnar i beroendeframkallande ämnens grepp eller använder alkohol, tobak, droger eller pornografi. Andra har förlamande fysiska eller mentala brister. Några kämpar med sin dragning till samma kön. Några känner sig fruktansvärt deprimerade eller otillräckliga. Det är många som på ett eller annat sätt bär på tunga bördor. Till var och en av oss ger frälsaren denna kärleksfulla inbjudan. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Skrifterna innehåller många berättelser om hur frälsaren botade dem som bar tunga bördor. Han lät de blinda se och döva höra, gjorde de lama, förtvinade eller lemlästade återställda. Han renade spetälska och kastade ut orena andar. Ofta läser vi att personen som botades från dessa fysiska sjukdomar blev friska. Jesus botade många från fysiska sjukdomar, men han nekade inte att hela dem som sökte bot för andra sjukdomar. Matteus skriver att han botade alla sjukdomar och alla krämpor bland folket. Stora skaror följde honom och han botade dem alla. Säkert innebar detta att han också botade den vars sjukdomar var av känslomässigt, mentalt eller andligt slag. Han botade dem alla. I sin tidiga predikan i en synagoga läste Jesus högt ut denna profetia av Jesaja. Han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet. När Jesus förklarade att han kommit för att uppfylla denna profetia, bekräftade han uttryckligen att han skulle bota dem som hade fysiska sjukdomar, och han skulle också lösgöra de fångna, befria de betryckta och hela brustna hjärtan. Lukas evangelium innehåller många exempel på att han gjorde detta. Där berättas om den gången när stora skaror samlades för att lyssna på Jesus och bli botade från sina sjukdomar. Vid andra tillfällen står det att Jesus botade många från sjukdomar och att han botade dem som behövde hjälp. Där beskrivs också hur stora skaror av människor från Judeen och Jerusalem och kuststräckan vid Sidon kom ner till slätten för att höra honom och bli botade. När frälsaren visade sig för det rättfärdiga i den nya världen kallade han fram personer som var lama eller blinda eller hade andra fysiska sjukdomar. Han gav samma inbjudan till dem som på något annat sätt är lidande. För dem då hit, sade han, så vill jag bota dem. Mormons bok berättar hur skarorna förde fram alla dem som på något sätt vore behäftade med sjukdomar. Detta måste ha inbegripit dem som hade alla slags fysiska eller känslomässiga eller mentala sjukdomar. Och skrifterna vittnar om att Jesus botade dem alla. Frälsaren lär att vi kommer att ha prövningar här i världen. Men vi ska vara vid gott mod eftersom han har övervunnit världen. Hans försoning når ut och är tillräckligt mäktig att inte bara betala priset för synd utan också att bota varje jordiskt lidande. I Mormons bok står det, han ska gå ut och lida plågor, bedrövelse och frestelser av alla slag. Och detta på det ordet ska uppfyllas, vilket säger, han ska påtaga sig sitt folks plågor och sjukdomar. Han känner till våra kval och han finns där för oss. När han finner oss och sårade vid vägkanten förbinder han, liksom den barmhärtige samariten i liknelsen, våra sår och sköter om oss. Bröder och systrar, den helande kraften i hans försoning är till för er, för oss, för alla. Hans försoning och allomfattande makt söks i den bedjande orden i vår psalm. Mästare, hör hur det stormar. Herre, bedrövad i anden och modfälld idag jag är. Jag beder, o räck mig blott handen, o vakna mig hjälp beskär. Stormar av synder och ängslan plågar min arma själ. Och jag sjunker, o Herre, mig rädda och allt gör väl. Vi kan botas genom Melkisediska prästerömmets myndighet. Jesus gav sina 12 apostlar denna makt att bota all slags sjukdom och krämpor. Och de gick ut och predikade överallt evangeliet och botade sjuka. De 70 sändes också ut för att med kraft och befallning botade sjuka. Även om frälsaren kunde bota alla som han ville bota, gäller detta inte för dem som bär hans prästerömmes myndighet. Det jordiska utövarna av denna myndighet begränsas av hans vilja vars prästerömme det är. Därför har det sagts oss att några som äldsterna välsignar inte blir botade eftersom de är bestämda att de ska dö. Liknande var det när aposteln Paulus försökte bli botad från en törntagg i köttet som slog honom. Då nekade Herren att bota honom. Paulus skrev senare att Herren förklarade, min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Paulus svarade lydigt att han hellre ville berömma mig av min svaghet för att Kristi kraft ska vila över mig. Ty när jag är svag, då är jag stark. Välsignelserna av att bli botad kommer på många sätt, var och ett anpassat efter våra enskilda behov, som är kända för honom som älskar oss mest. Ibland botas vi genom att vår sjukdom läker eller vår bördor lyfts. Men ibland botas vi genom att vi får kraft eller förstånd eller tålamod att bära de bördor som läggs på oss. Folket som följde Alma var i träldom under orättfärdiga förtryckare. När de bad om lindring sade Herre att han till slut skulle befria dem. Men under tiden skulle han lätta deras bördor så att de ej ens skulle känna dem tynga i deras ryggar så länge de är i träldom. Detta vill jag göra på det de må stå som vittnen att jag, Herren, besöker mitt folk i deras lidanden. I detta fall fick inte folket sina bördor borttagna, men Herren stärkte dem så att de kunde bära upp sina bördor med lätthet. Och de underkastade sig glada och med tålamod allt vad Herren ville. Samma löfte och resultat gäller er, ni mödrar som är änkor eller frånskilda, ni ensamstående som är ensamma, ni vårdare som är tyngda, ni människor som är missbrukare och oss alla, oavsett vilken börda vi bär på. Kom till Kristus, säger profeten, och var fullkomnad i honom. Ibland kan vi misströsta för att våra bördor är så stora. När det tycks som en storm rasar i vårt liv kan vi känna oss övergivna och liksom lärjungarna ropa i stormen. Mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Vid sådana tillfällen bör vi minnas hans svar. Varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Herren Jesu Kristi helande kraft, vare sig den lyfter våra bördor eller stärker oss så att vi kan uthärda och leva med den liksom aposteln Paulus gjorde, är tillgänglig för alla slags lidanden i dödligheten. Efter att under en generalkonferens ha talat om pornografins ondska fick jag många brev från personer som tyngdes av detta beroende. En del av dessa brev var från män som hade övervunnit pornografin. En man skrev, citat, jag har lärt mig flera läxor av det jag upplevde när jag kom ut ur denna syndens mörker som helt dominerade människors liv som är fångna i det. 1. Detta är ett stort problem som är otroligt svårt att övervinna. 2. Det viktigaste källan till stöd och kraft i omvändelseprocessen är frälsaren. 3. Intensiva, dagliga skriftstudier, regelbunden tillbedjan i templet och att vara allvarsam och tankfullt ta del av sakramentets förordning. Allt detta är nödvändiga delar av en sann omvändelseprocess. Jag tror det är för att alla dessa strävanden syftar till att fördjupa och stärka vårt förhållande till frälsaren, vår kunskap om hans försonande offer och vår tro på hans helande kraft. Slutcitat. Kom till mig, sade frälsaren, då skall ni få ro för era själar. Mannen som bar på tunga bördor vände sig till frälsaren, och det kan också var och en av oss. En kvinna vars äktenskap hotades av hennes mans beroende av pornografi skrev om hur hon stod vid hans sida i 5 smärtfyllda år. Tills, som hon sade, den gåva som vår älskade frälsares underbara försoning utgör och det han lärde mig om förlåtelse gjorde slutligen min make fri och mig också. I egenskap av en som inte behövde renas från synd utan bara sträva efter att en älskad make skulle bli fri från fångenskap skrev hon detta råd, citat. Samtala med Herren i bön. Han är din bästa vän. Han känner dina smärta eftersom han redan har känt det för din skull. Han är redo att bära denna börda. Lita tillräckligt på honom för att lägga den vid hans fötter och låt honom bära den åt dig. Då kan du få din ångest ersatt med frid i djupet av din själ. Slutcitat. En man skrev till en generalauktoritet om hur försoningens kraft hade hjälpt honom med hans problem som bestod i hans dragning till samma kön. Sedan han blivit utesluten på grund av allvarliga överträdelser som vanhelgade hans förbund i templet och hans ansvar mot sina barn, fick han välja mellan att försöka leva enligt evangeliet eller fortsätta en kurs som stred mot dess lärdomar. Jag visste att det skulle bli svårt, skrev han. Men jag insåg inte vad jag skulle bli tvungen att gå igenom. Hans brev beskriver tomheten och ensamheten och den ofattbara smärta han upplevde i djupet av sin själ när han försökte komma tillbaka. Han bad kraftfullt om förlåtelse, ibland i timmar i sträck. Han fick hjälp genom att läsa skrifterna av en kärleksfull biskopssällskap och genom välsignelse av prästerrummet. Men det som slutligen blev avgörande var hjälpen han fick av frälsaren, han förklarar. Citat. Det var endast genom honom och hans försoning. Jag känner nu en överväldigande tacksamhet. Mitt lidande har ibland varit nästan mer än jag kunnat uthärda och ändå var det så lite jämfört med vad han led. Där det en gång fanns mörker i mitt liv finns nu kärlek och tacksamhet. Han avslutar. En del påstår att förändring är möjligt och att terapi är enda lösningen. De är mycket kunniga i ämnet och har mycket att erbjuda dem som kämpar. Men jag är rädd att de glömmer att ta med vår himmelske fader i processen. Om det ska ske en förändring så sker det enligt Guds vilja. Jag oroar mig också för att många människor fokuserar sig på orsakerna till denna dragning till samma kön. Det finns ingen anledning att fastställa varför jag har denna kamp. Jag vet inte om jag föddes med den eller om miljöbetingade faktorer bidrog till det. Faktum är att jag har detta att kämpa med i livet och vad jag gör med det från och med nu är det som betyder något. Slutcitat. De som skrev dessa brev vet att Jesu Kristi försoning och den läkedom den erbjuder innebär mycket mer än att det ger möjlighet till omvändelse från synder. Försoningen ger också oss också styrkan att uthärda plågor, bedrövelse och frestelser av alla slag. Eftersom vår frälsare också tog på sig sitt folks plågor och sjukdomar. Bröder och systrar, om er tro och era böner och prästernas kraft inte botar er, kommer säkerligen försoningens kraft att ge er styrkan att bära era börda. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, sade frälsaren, så skall jag ge era själar vila. Medan vi kämpar med jordiska utmaningar ber jag för var och en av oss, liksom profeten Mormon bad för sin son Moroni. Måtte Kristus upplyfta dig och måtte hans lidande och död samt hans barmhärtighet och långmodighet och hoppet om hans härlighet och hans om evigt liv stilla alla farhågor i ditt sinne evinnerligen. Jag vittnar om Jesus Kristus, vår frälsare, som inbjuder oss alla att komma till honom och bli fullkomnade i honom. Han kommer att förbinda våra sår och bota dem som bär på tunga bördor. I Jesu Kristi namn. Amen.
As President Hinckley just mentioned,
som president Hinckley just har nämnt, så har just 123 templet Jesus Kristi kyrka av systrars heliga nyligen invigts av president Gordon B. Hinckley i Sacramento i Kalifornien. Detta vackra tempel betjänar mer än 80 000 underbara och ivriga medlemmar i Sacramento med dess omgivningar. Över 168 000 människor vandrade genom templet under öppna huset. De fick höra att kyrkans medlemmar kan komma närmare Jesus Kristus i dessa enastående byggnader än någon annan plats i världen. Våra medlemmar vet att det genom honom kan de finna frid och hopp som stöder dem och deras familjer i dagens oroliga värld. När du kommer till templet känner du en större och djupare kärlek till din familj än du någonsin tidigare känt. Templet handlar om familjen. När min hustru Karen och jag har tjänats oftare i templet har vår kärlek till varandra och våra barn ökat. Och det stannar inte där. Den omfattar föräldrar, syskon, mostrar, fastrar, far- och morbröder, kusiner och våra särskilt våra barnbarn. Detta är Eliande som är släktforskens ande som när den inspireras av den helige ande vänder fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna. Genom prästadömet beseglas män och hustru till varandra och barn beseglas till sina föräldrar för evigt. Så familjen är evig och kan inte åtskiljas av döden. När min hustru och jag var unga föräldrar med små barn i hemmet uppmanade vi barn att lära sig trosartiklarna utantill. Belöning var att få gå ut en kväll med pappa. Det glädde oss att de tre äldsta barnen följde uppmaningen. När vår 7-årige son var den som först lärde sig alla 13 trosartiklarna satte vi oss ner för att välja en kväll och vad vi kunde göra tillsammans. Jag hade så mycket att göra med mitt arbete, sociala aktiviteter och ansvarsuppdrag i kyrkan att jag inte hade en ledig kväll för min son på ungefär 2 veckor. Han var djupt besviken. I staden så fann jag där vi bodde att det fanns en bowlinghall som var öppet dygnet runt. Vi valde ju genast ut en dag och beslöt att börja aktiviteten 5 på morgonen. Vi planerade att stiga upp 4, äta frukost och be oss ner till stan. När dagen kom kände jag att någon ruskade i mig mycket tidigt på morgonen. När jag försökte öppna ögonen hörde jag min son säga: "Pappa, är det dags?" Jag plirade på väckarklockan och den var bara 2 på morgonen. Gå och sov lite mer, sa jag. Det är inte dags än. En timme senare hände samma sak igen. Pappa, pappa, är det dags nu? Efter att för andra gången har sänt honom till mig kunde jag inte hjälpa låta bli att känna samma iver som han. Så när klockan var 4 steg vi upp. Åt frukost och åkte iväg till bowlinghallen. Vi hade en underbar tid. Jag önskar att jag kunde säga att jag hade regelbundna och minnesrika aktiviteter med alla mina barn. Men det kan jag inte. Jag är en av dem som ofta önskar att jag kunde gå tillbaka i tiden och göra om en del saker. Liksom ni vill jag inte förlora någon av mina barn. Jag vill vara tillsammans med hela min familj i all evighet. Templet ger oss alla extra hopp om att kunna fortsätta förbättra våra relationer även efter det här livet. Beseglingar i templet utlovar ytterligare välsignelser. Profeten Joseph Smith förklarade, och han undervisade aldrig om en mer tröstande lära, om trofasta föräldrars eviga beseglingar och eviga löften till för dem, för deras ståndaktiga tjänande i sanningens tjänst ska frälsa inte bara dem själv, utan även deras avkomma. Även om några av fåren kanske irrar bort sig, har herden ögonen på dem, och förr eller senare kommer de att känna den gudomliga försynens långa arm sträcka sig efter dem och föra dem tillbaka till fårahuset. Antingen det sker i detta liv eller i nästa, kommer de tillbaka. De blir tvungna att betala sin skuld till rättvisan. De kommer att få lida för sina synder och kanske vandra på en törnbestyrd stig. Men om den till sist leder dem liksom en ångerfulla förloraren till en kärleksfull och förlåtande fars hjärta och hem, kommer den smärtan som upplevs inte att vara förgives. Är det inte detta uttalande uppmuntrande nyheter för alla föräldrar vilkas barn är beseglade till dem? Låt oss titta på några andra välsignelser som templet ger oss. Herrens hus är en tillflykt från världen. Medlemmarna i Sacramento sa då följande till gästerna under deras öppet hus. Ibland är vi så ansatta av problem och svårigheter och sådant som gör anspråk på vår uppmärksamhet att vi inte kan se eller tänka klart. I templet tycks förvirringens moln skingra sig. Dimman tycks lyfta. Och vi kan se ting som vi inte tidigare kunde se. Slut på citatet. Särskilt det celestiala rummet i templet är en plats av frid, stillhet och skönhet. Det är en fridfull tillflyktsort där man reflekterar, begrundar, ber och mediterar och känner vår himmelske faders och frälsares kärlek. När vi begrundar och mediterar i templet riktas våra tankar automatiskt på medlemmarna i vår familj. I andra Samuels boken 22:7 läser vi Davids ord. I min nöd åkallade Herren, till min Gud ropade jag. Från sitt tempel hörde han min röst. Mitt rop nådde hans öron. Templet är en plats för personlig uppenbarelse som välsignar oss i vårt förvaltarskap. President Hinckley har sagt, liksom vår frälsare gav sitt liv som ett ställföreträdande offer för hela mänskligheten och därigenom blev vår frälsare, kan också vi i en liten skala och när vi ägnar oss åt ställföreträdande arbete i templet bli som frälsare för dem på andra sidan som inte har möjlighet att gå framåt om inte något görs för deras räkning av dem som är på jorden. Detta är ett stort tjänande som vi gör, och våra avlidna bröder och systrar blir inte mer bokstavligt förenade med oss. Templet är en plats där vi kan lära känna Fadern och Sonen. Det är en plats där vi upplever gudomlig närhet. Profeten Joseph Smith vädjade, jag uppmanar alla att forska djupare och djupare i gudaktighetens hemlighet Och var ska vi söka? I Herrens hus. Låt oss bli ett folk som besöker templet och älskar templet. Jag bär vittnesbörd om att templet handlar om familjen. Jag vittnar också om att allt i templet vittnar om Jesus Kristus. Vi kan känna hans exempel på kärlek och tjänande där. Templet är hans heliga hus. Jag vet att han är Guds son, vår frälsare, vår återlösare, vår medlare och vår förespråkare hos Fadern. Han älskar oss och vill att vår familj ska vara lyckliga och vara tillsammans för evigt. Han vill att vi alla ska vara verksamma i templet. I Jesu Kristi namn. Amen.
Several days ago, we were discussing talks during a family.
För en del dagar sedan samtalade vi i familjen om att hålla tal när vi satt åt som familj. Vår 13-åriga dotter Clarissa förberedde ett tal inför sakramentsmöte i vår gren i Moskva och sa att hon var lite nervös. Jag försäkrade henne att allt skulle gå bra, men avslöjade en viss egen oro. Jag sa, hon behövde åtminstone inte vara lika orolig som jag, för hon behövde inte tala till tusentals människor. Clarissa gav mig också en försäkran och ett eget råd. Det går bra, pappa. Låtsas bara att det är en stor gren. Bröder och systrar, ni är verkligen en mycket stor gren. Jag har valt att denna morgon tala till första generationens medlemmar i Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Ni är de första i er släkt som har hört och tagit emot budskapet att Jesu Kristi evangelium återställs till jorden i vår tid med levande profeter, siare och uppenbarare. Ni har ödmjukat er, utövat tro och omvänt er från alla era synder genom att ta på er Jesu Kristi namn genom nedsänkningsdop och ta emot den heliga anden. Som den första i er släkt som tagit emot evangeliet är ni alltså den första generationen, en utvald generation genom vilken forna, nuvarande och framtida generationer kan bli välsignade. Det är inte alltid lätt att vara en första generationens medlem i kyrkan. Ni går där ingen i er släkt har gått tidigare. Förhållanden omkring er kan vara svåra. Det kanske finns få vänner eller släktingar som förstår och stöder er. Ibland kan ni bli missmodiga och undra om det är värt det. Min avsikt denna morgon är att försäkra er om att det är det verkligen. Första generationens medlemmar har en särskild och viktig plats i kyrkan och i sin släkt. Visste ni att mer än hälften av medlemmarna i kyrkan utgörs av första generationens medlemmar? Den första generationens medlemmar har kanske inte utgjort ett så högt procenttal av medlemmarna i kyrkan sedan kyrkans allra första tid. Er tro och ert vittnesbörd är till stor styrka och välsignelse för andra medlemmar. Genom er får vi större kunskap om evangeliets principer och vårt vittnesbörd stärks. Ni stärker kyrkan när ni med hjälp av ert vittnesbörd, era talanger, era förmågor, era starka sidor och er energi bygger upp riket i församlingar och greningar. Ni är stora exempel när det gäller att berätta om evangeliet, verka som missionärer, sända ut barn som missionärer och hälsa nya medlemmar välkomna. Ni visar vänlighet mot andra och lyfter upp och välsignar dem genom ett inspirerande tjänande. Mycket av det som görs i kyrkan skulle inte göras utan era ansträngningar. Än viktigare är att ni som första generationens medlemmar upptar en viktig plats i er familj. Ni är föredömen för er familj som sanna Jesu Kristi lärjungar. När ni lever efter evangeliet i hemmet känner de andra i familjen frälsarens kärlek genom er. De vet att ni är engagerade i något gott, även om de inte förstår det eller har tillräckligt med tro för att acceptera det. Var tålmodiga och vänliga. Be varje dag för att få veta hur ni kan tjäna er familj, så hjälper Herren er att ha ett gott inflytande på dem. Genom att alltid vara goda och trofasta upprättar ni mönster av trofasthet och rättfärdighet. Dessa mönster formar ert liv, men ännu viktigare är att det blir till en norm för er familj och era efterkommande. Som första generationens medlemmar utgör ni också nyckeln till att göra Herrens välsignelse tillgängliga för släktingar som dött utan att få höra evangeliet eller ta emot dess förordningar. Ni har den unika möjligheten och förmånen att påbörja detta arbete. De väntar ivrigt på att ni ska ta reda på deras namn och hjälper er i ert sökande. När ni väl har hittat dem så kan ni tack vare er värdighet besöka templet och utföra dessa viktiga förordningar för deras skull. Dessa förordningar binder samman er med era förfäder och ger stor andlig styrka. Eftersom ni är första generationens medlemmar är varje val ni gör viktigt. Till synes små och obetydliga beslut påverkar tidigare och framtida generationer, liksom ert eget liv. En ung första generationens medlem, Chris, erbjöds alkohol på jobbet dagen efter sitt dop. Alla hans vänner var där och drack. Grupptrycket var oerhört. Ingen annan än han visste att han dagen innan hade döpts och gett löften till Herren. Han fattade beslutet att inte dricka och behandlades illa av kamraterna. Med tanke på denna händelse skrev han senare: det är nu 40 år sedan jag gav dessa doplöften och jag kan uppriktigt säga att jag har följt visdomsordet. Jag tror att om jag hade tackat ja till den där drinken så skulle jag kanske aldrig ha kunnat hålla visdomsordet. Men Chris höll sina doplöften. Senare träffade han och gifte sig med en trofast medlem. Tillsammans fostrade de 8 barn i evangeliet. Nu, som sjätte generationens medlem, har han hundratals trofasta efterkommande. Dussintals har verkat som missionärer och presenterat evangeliet för andra. Hans släktforskning gjorde evangeliets välsignelse tillgängliga för hundratals fler. Ett litet beslut av en första generationens medlem inverkade på tusentals andra. Kan ni se varför den första generationen är så viktig? Kan ni förstå vilken viktig plats ni intar och vilket gott inflytande ni kan ha på andra? Underskatta aldrig vilka ni är eller kraften ni har att påverka andra. Satan förstår vilka ni är och gör allt i sin makt för att locka er att göra felaktiga val. Ibland gör vi misstag trots våra bästa ansträngningar. Lyckligtvis har Herren förberett ett sätt för oss att övervinna dem när vi omvänder oss och litar på hans sons försoning. Bli inte motfällda om ni gör ett misstag. Att omvända sig och fortsätta sträva framåt är det kanske viktigaste mönster man kan följa som en första generationens medlem. Var tålmodig och sträva framåt i lydnad. I kyrkan läser och talar vi mycket om pionjärerna i kyrkans tidiga historia. De var första generationens medlemmar, precis som ni. Varje dag ställdes de inför utmaningar som gällde familj, arbete och tro. De levde goda, vanliga liv och verkade trofast i kyrkan och välsignade sina familjer. När de föll tog de sig upp igen och fortsatte vidare. Nu ser vi tillbaka med vördnad och tacksamhet för deras trofasthet. Deras arv kan bli ert som första generationens medlemmar. Var trofasta, tjäna er nästa, välsigna er familj och gör bra val. Ni är första generationens medlemmar, en utvald generation som ska välsigna tidigare, nuvarande och framtida generationer. Vi hedrar er. Gångna och framtida generationer hedrar er, men viktigast av allt är att Gud hedrar er trofasthet som första generationens medlemmar. I Jesu Kristi namn. Amen.
Amen.
This is the 176th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
För 39 år sedan knackade två av Herrens missionärer på vår dörr i Glasgow i Skottland. Deras glädje deras ödmjukhet och deras tro gjorde djupt intryck på oss. När helst de var i vårt hem kände vi kärlek och frid. Det var en känsla av ren godhet. De undervisade på ett personligt, uppriktigt och ledigt sätt. Vi kände oss helt enkelt att det var sant. Några veckor senare döptes vi och konfirmerades, och vi omslöts genast av vänskap, omtanke och vänlighet från medlemmar och ledare i vår nya kyrkofamilj. Så började en resa i evangeliet som har berikat och välsignat varje aspekt av vårt liv och fört med sig en djup, bestående och lugn känsla av mening och vägledning. I förhoppning om att det kan vara till hjälp för kyrkans nya medlemmar vill jag idag berätta om tre grundläggande principer i evangeliet som jag har lärt mig längs vägen. Den första är den motiverande, omvandlande kraften i tron på Jesus Kristus. En sådan tro är som andligt syre. När vi låter tron flöda fritt inom oss väcker och upplivar den våra andliga sinnen. Den blåser liv i själva själen. När tron flödar blir vi mer lyhörda för andens viskningar. Vårt sinne blir upplyst. Vår andliga puls ökar. Vårt hjärta berörs. Tron ger bränsle åt hoppet. Vårt perspektiv ändras. Vår vision blir klarare. Vi börjar söka efter det bästa, inte det värsta i livet och hos andra. Vi får en djupare känsla för avsikten och meningen med livet. Förtvivlan ger vika för glädje. En sådan tro är en himmelsk gåva, men den kan sökas och utvecklas. Som det står i Bible Dictionary, tron växer ofta genom att man lyssnar till vittnesbörd från de som har tro. Tron får alltså näring när vi tillåter oss själva tro. Liksom med alla andra dygder stärks tron när vi utövar den. När vi lever och handlar som om vår tro redan var stark. Tro är produkten av en rättfärdig önskan, övertygelse och lydnad. Detta ser vi exempel på i Mormons bok när kung Lamonis far, som hört Arons vittnesbörd, var så villig att tro och handla att han leddes till att säga följande i en bön: om det finns en Gud, om du är Gud, vill du då giva dig till känna för mig så att jag vill avstå från alla mina synder på det att jag må känna dig? Detta kan hända när vi tillåter oss att beröras av andens vittnesbörd, när vi utövar tro, när vi har en önskan, när vi begrundar och söker, när vi utvecklar vår tro. För det andra, så växer vi när vi tjänar. President George Albert Smith sa, det är inte vad vi får som berikar vårt liv, det är vad vi ger. Osjälviskt tjänande är ett underbart motgift mot de sjukdomar som kommer av njutningslyssnarens världsomfattande epidemi. Några blir bittra och ängsliga när det som tycks som om det inte får tillräckligt med uppmärksamhet, när deras liv skulle bli så mycket rika om de bara ägnade mer uppmärksamhet åt andras behov. Lösningen är att bidra till att lösa andras problem i vår omgivning istället för att oroa oss för våra egna. Att lyfta andras bördor när vi själva känner oss nedtyngda. Och att sätta vår skuldra till hjulet istället för att klaga över att livets vagnar verkar passera förbi oss. Att tänja vår själ i tjänande hjälper oss höja oss över våra bekymmer, vår oro och våra prövningar. När vi ägnar vår kraft åt att lyfta andras bördor så händer det något förunderligt. Våra egna bördor blir lättare. Vi blir gladare. Vårt liv får rikare innehåll. För det tredje, garanterar inte lärjungeskapet att vi befrias från livets stormar. Även när vi styr våra steg noggrant och trofast längs den raka och smala stigen stöter vi på hinder och svårigheter. Det finns dagar, kanske även månader och år, när livet är riktigt svårt. Vi får vår beskärda del av motgångar, hjärtesorg, ensamhet, smärta och sorg. Ibland verkar det som om vi får mer än vår beskärda del. Vad gör vi när motgångar drabbar oss? Det finns bara en sak att göra. Håll oss lugna och ta oss igenom dem. Var orubbliga, ståndaktiga och trofasta. Den verkliga tragedin i fråga om livets stormar infinner sig när vi låter dem blåsa oss bort från vår rätta kurs. När kriser och svårigheter uppstår väljer en del att överge tron just när den behövs omhuldas som mest. Bönen ignoreras i samma stund som den behöver intensifieras. Dygden kastas sorglös åt sidan när den istället behöver vårdas. Gud överges i den alltför mänskliga men ändå felaktiga rädslan för att han har övergett oss. Sanningen är vår enda räddning, vår enda trygghet, vårt enda hopp är att hålla fast vid det goda. När mörkrets töcken samlas kring oss kan vi bara gå vilse om vi väljer att släppa taget om ledstången av järn som är Guds ord. Frälsarens liknelse om den förståndige mannen som byggde sitt hus på en klippa stämmer exakt, eftersom den visar att livets svårigheter även drabbar den förståndige. Regnet öste ner, vindarna blåste, störtfloden kom. Ändå överlevde han, för han hade byggt sitt hus på en säker grund. Och vilket är avgörande, han stannade kvar där när ovädret kom. John Bunyan skrev en pilgrims eller lärjunges utveckling med dessa ord: den som vill se verkligt mod, låt honom komma hit. Här är en som kommer att vara trogen. Kom vindar, kom oväder, ingen modlöshet skall få honom att en enda gång slappna i sitt första uttalade avsikt att bli en pilgrim. Aposteln Paulus uppmanade kolosserna att stå fasta och välgrundade i tron och inte låta sig rubbas från hoppet i det evangelium som de hade hört. Till folket i Korint kom detta kraftfulla vittnesbörd: vi är på allt sätt trängda, men inte utan utväg. Rådvilla, men inte rådlösa. Förföljda, men inte övergivna. Nedslagna, men inte utslagna. Vad gav dem ett sådant perspektiv? Paulus gav förklaringen: ty Gud som sade, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Det är mitt vittnesbörd att när vi utvecklar vår tro, växer genom tjänande och förblir ståndaktiga och trofasta, så kommer vi, oavsett vad som händer, att känna frälsarens kärlek. Vi försätter oss i ett läge där vi kan få tillgång till hela bredden och djupet av försoningens välsignelse. Vårt medlemskap förvandlas till lärjungeskap. Vi stärks, renas, får nya krafter och blir andligt och känslomässigt helade. Om detta vittnar jag i Jesu Kristi namn. Amen.
How thankful I am.
Jag är så tacksam för kyrkans skrifter angående väsentliga kristna värderingar. Mormons bok ger oss insikt i samband mellan tålamod och kristlig kärlek. Mormon påpekar att om människan icke har kärlek så är hon intet. Därför måste hon med nödvändighet ha kärlek. Därefter gick han vidare och nämnde de 13 beståndsdelarna i Kristi rena kärlek. Det är mycket intressant att 4 av de 13 beståndsdelarna i denna värdering som vi måste ha har att göra med tålamod. Först, kärlek är tålig. Det handlar om att lida något med tålamod. Kärleken förtörnas icke lätt är en annan aspekt av denna egenskap, liksom kärleken fördrager allt. Och slutligen, att kärleken uthärdar allt innebär verklig tålamod. Från dessa beskrivningar, beskrivande beståndsdelar, kan vi tydligt se att om vi inte har tålamod så är det mycket vi saknar med hänseende på en kristuslik karaktär. I Bibeln är Job det klassiska exempel på tålamod. När han förlorade sin stora ägor, inklusive sina barn, kunde han, tack vare sin osvikliga tro, utropa: Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herrens namn. Under alla sina prövningar och sitt lidande syndade inte Job. Han kom inte med någon anklagelse mot Gud. Hur ofta hör vi inte betryckta själar oförståndigt fråga: varför straffar Gud mig på det här sättet, när det egentligen borde be om styrka att fördraga och uthärda allt? Det största exemplet i skrifterna på tålamod kan hämtas från Jesu Kristi liv. Hans långmodighet och uthållighet är mycket tydligt under det oerhört smärtsamma kvällen i Getsemane, när han i försoningens kval sade: min fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig, men inte som jag vill, utan som du vill. Han var verkligen tålig och fördrog och uthärdade allt. När Kristus var fastspikad på korset på Golgata fortsatte han visa ett fullkomligt exempel genom att säga: fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Dessa exempel på tålamod får större betydelse för oss när vi begrundar den utmanande uppmaningen i tredje Nefi: vad slags män bör ni då icke vara? Sannerligen säger jag er, sådana som jag är. Flera skriftställen betonar hur viktig och mäktig tålamodets dygd är. Låt mig nämna några. En människa ska vara snar att höra och sen att tala och sen till vrede. Dock finner Herren det tjänligt att luttra sitt folk. Ja, han prövar deras tålamod och tro. I Mosia lär konung Benjamin oss att vi kommer att vara en naturlig fiende till Gud tills vi giver efter för den heliga andens maningar i tålamod och genom andra dygder. Joseph Smith sade, tålamod är en himmelsk dygd. Är tålamod viktigt och värt att begrunda och sträva efter? Det är det verkligen om vi vill undvika den nedbrytande stämpeln intet som ges dem som inte har kärlek. Det är det om vi i mindre utsträckning vill vara en naturlig fiende till Gud. Det är det om vi vill vara av himlen och söka att bli som Kristus. Den otåliga, naturliga människan finns runt omkring. Vi ser henne när nyheterna rapporterar om föräldrar som i sin ilska misshandlar ett barn, ibland till döds. På våra vägar resulterar bilförares aggressiva beteende i hemska olyckor och ibland i dödsfall. På en mindre dramatisk men mycket vanligare nivå kan vi nämna ett ilsket humör och hårda ord som yttras till svar på långsamma köer i affärer, ändlösa samtal från telefonförsäljare eller barn som inte vill lyssna på det vi säger. Låter det bekant? Som tur är finns det andra berättelser som vi inte hört talas om men som visar på stort tålamod. Jag var nyligen med på en livslång väns begravning. Hans son skildrade en vacker berättelse om en förälders tålamod. När hans son var ung ägde hans far en motorcykelaffär. En dag fick de in en last med glänsande nya motorcyklar och de radade upp dem i affären. Pojken gjorde vad alla pojkar skulle vilja göra och satte sig på den som stod närmast. Han startade den till och med. Sedan tänkte att han hade nått gränsen för vad som var tillåtet, hoppade han ner. Till hans bestörtning fick han samtidigt den första motorcykeln att ramla och som dominobrickor ramlade alla en efter en. Hans far hörde oväsendet och tittade fram bakom skiljeväggen till området där han arbetade. Han log sakta och sade, tja min son, vi bör nog laga en och sälja den så att vi kan betala för det andra. Min väns svar personifierar en förälders tålamod. Tålamod kan med rätta anses vara en ingångsport till andra dygder. Det stärker tillväxten och kraften i den närbesläktade dygden, förlåtelse, tolerans och tro. När Petrus frågar Kristus hur många gånger han borde förlåta sin broder, svarar Kristus 70 gånger 70, 7, istället för de 7 gånger som Petrus ansåg räcka. Att förlåta någon 70 gånger 7 gånger krävs verkligen stort tålamod. Elder Neil A. Maxwell kopplade samman tålamod och tro när han lärde, citat, tålamod är mycket närbesläktat med tron på vår himmelske fader. Faktum är att när vi är otillbörligt otåliga så antyder vi att vi vet bäst, bättre än Gud. Eller åtminstone så hävdar vi att vår tidsplan är bättre än hans. Slut på citat. Vi kan bara tillväxa i tro om vi är villiga att vänta tålamodigt på att Guds syften och mönster ska visa sig i vårt liv enligt hans tidsplan. Eftersom otålighet är så naturligt, hur kan vi då utveckla tålamodets gudomliga dygd? Hur kan vi gå från att vara naturlig fiende till Gud till att vara som vårt tålmodiga fullkomliga exempel Jesus Kristus? För det första så måste vi inse att det är helt nödvändigt för att vi ska kunna njuta av det återställda evangeliets välsignelser. En sådan insikt motiverar oss till att 1. Läsa skrifterna som handlar om tålamod och begrunda Kristi exempel på tålamod. Och utvärdera oss själva för att avgöra var vi är på tålamodets måttstock. Hur mycket mer tålamod behöver vi för att bli mer kristuslika? Denna självrannsakan är svår att göra. Vi kan be vår make, maka eller en annan familjemedlem om hjälp. För det tredje, lägga märke till exempel på tålamod och otålighet som finns omkring oss varje dag. Vi bör sträva efter att likna dem som vi tycker är tålmodiga. Slutligen, sträva varje dag efter att bli mer tålmodiga och fortsätta be vår utvalda familjemedlem om hjälp med vårt tålamodsprojekt. Det låter som om det krävs mycket arbete, men om man ska nå ett givande mål så krävs det hårt arbete. Och att övervinna den naturliga människan och arbeta på att bli mer Kristuslika i vårt tålamod är ett mycket lämpligt mål. Det är min bön att vi söker nå detta mål med flit och hängivenhet. Jag vittnar om att Jesus är Kristus och att han leder denna kyrka och vägleder oss genom en levande profet och välsignar alla våra ansträngningar att bli mer Kristuslika. Och detta vittnar jag om i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
I was wondering if we were going to have a choir number or something. Looking at
Jag undrar om vi skulle ha ett kör nummer eller något annat. Det var en underbar konferens denna morgon. Bröder och systrar, när jag studerade Mormons bok nyligen, en av de undervisningar som jag la märke till av Jakob, Som ni minns var Jakob en av de två söner som föddes åt fader Lehi i ödemarken efter att familjen lämnat Jerusalem. Med egna ögon bevittnade han underverk. Och han såg också sin familj splittras genom olydnad och uppror. Jakob kände och älskade Laman och Lemuel, liksom han kände och älskade Nefi. Och enigheten mellan dem påverkade honom på ett personligt plan. För Jakobs del handlade det inte om ideologi, filosofi eller ens teologi. Det handlade om familjen. Det är tydligt hur bedrövad i själen Jakob var när han ger uttryck för sin stora oro över att hans folk ska förkasta profetens ord angående Kristus och förneka Guds kraft och den heliga andens gåva samt förhåna återlösningsplanen. Och sedan, just innan han tar farväl, uttalar han 8 enkla ord, vilka utgör grundtexten i mitt budskap denna morgon. Jakobs vädjan var: O, var en visa, vad mer kan jag säga? De av er som är föräldrar och far- eller morföräldrar anar vad Jakob måste ha känt i den stunden. Han älskade sitt folk, delvis på grund av att det också var hans familj. Han hade undervisat dem så tydligt han kunde och med hela sin själs kraft. Han talade i klartext när han varnade dem för vad som skulle hända om de valde att inte gå in genom den trånga porten samt fortsätta på den väg som är smal. Han kunde inte komma på något annat att säga för att varna, att mana och inspirera, att motivera. Så han sa det enkelt och djupt: O, var en visa, vad mer kan jag säga? Jag har träffat medlemmar i kyrkan i många nationer i världen. Jag är imponerad över livsmod och den energi som så många av våra medlemmar har. Hjärtan berörs och liv välsignas. Verket går framåt på ett kraftfullt sätt. Och detta är jag djupt tacksam för. Men jag ser många sätt varpå kyrkans medlemmar måste vara mycket visa i allt vad de gör. Herren har i sin oändliga visdom bestämt att hans kyrka ska verka genom lekmannaskap. Det innebär att vi har blivit ålagda att vaka över varandra och att tjäna varandra. Vi ska älska varandra, liksom vår Fader i himlen och Herre Jesus Kristus älskar oss. Våra kallelser och omständigheter förändras då och då och förser oss på så sätt med olika och unika tillfällen att tjäna och växa. De flesta av ledarna och läraren i kyrkan verkar med iver för att uppfylla sina förpliktelser. Det är sant att några är mindre effektiva än andra, men nästan alltid arbetar man med uppriktighet på att kunna tjäna meningsfullt evangeliet. Då och då ser vi några som blivit så energiska i sitt tjänande i kyrkan att deras liv blir obalanserade. De börjar tro att programmen de följer är viktigare än människorna de tjänar. De komplicerar sitt tjänande med onödigt krimskrams som jag anser tar upp för mycket tid, kostar för mycket pengar och tar för mycket energi. De vägrar att delegera eller låta andra växa inom sina respektive ansvar. Resultatet av att de inriktar för mycket tid och energi på sitt tjänande i kyrkan kan bli att eviga familjeförhållanden försämras. Prestationerna på arbetsplatsen kan bli lidande. Detta är inte sunt, varken andligt eller på något annat sätt. Emellanåt kan det finnas tillfällen då våra kallelser i kyrkan kräver en mer intensiv insats och fokus utöver det vanliga. Men vi behöver sträva efter att hålla en rätt balans. Vi bör aldrig låta våra tjänande ersätta en omsorg som andra viktiga prioriteringar i våra liv behöver. Kom ihåg kung Benjamins råd. Se till att allt detta görs med visdom och ordning. Ty ingen fordrar att en människa ska löpa fortare än hon förmår. Bröder och systrar, får jag föreslå 6 sätt varpå vi kan tjäna både vist och väl. För det första, fokusera på människor och principer, inte på program. En av de viktigaste saker vi gör genom Jesu Kristi evangelium är att bygga upp människor. Det krävs ansträngning för att kunna tjäna andra och förstå på lämpligt sätt så att man kan förstå dem som individer. Deras personligheter, deras starka sidor, deras bekymmer, så att vi kan bistå dem med rätt hjälp och stöd. Ärligt talat är det mycket lättare att bara följa program än att förstå och verkligen tjäna människor. Det huvudsakliga syftet med kyrkans ledarskapsmöten bör vara att samtala om hur vi ska betjäna människor. Det mesta av den rutinmässiga informationen och samordning kan nu hanteras genom telefonsamtal, e-post eller vanlig post, så att dagordningarna för rådsmöten och presidentskapsmöten kan fokusera på människors behov. Vårt mål bör alltid vara att använda kyrkans program som medel att lyfta, stärka, hjälpa, undervisa, älska och förbättra människor. Kom ihåg att själarna är dyrt aktade i Guds ögon. Program är verktyg. Att genomföra dem och förse dem med ämbeten får inte gå före behoven hos de människor de är ämnade att välsigna och betjäna. För det andra, var nytänkande. När vi arbetar för att ära våra kallelser bör vi söka andens inspiration för att kunna lösa problem och på så sätt som hjälper de människor vi tjänar. Vi har handböcker med anvisningar och deras riktlinjer bör följas. Men inom de ramarna har vi uppenbara möjlighet att tänka, att vara kreativa och att använda personliga talanger. Påbudet att ära våra kallelser är inte en befallning att utbrodera och komplicera dem. Att vara nytänkande betyder inte nödvändigtvis att vidareutveckla. Ofta betyder hellre att förenkla. Eftersom den eviga principen om handlingsfrihet ger oss frihet att välja och tänka själv, borde vi bli bättre och bättre på att lösa problem. Vi kanske gör tillfälliga misstag, men så länge vi följer evangeliets principer och riktlinjer kan vi lära av dessa misstag och få ökad förståelse för andra och bli mer effektiva när vi tjänar dem. Att vara nytänkande innebär även att vi inte måste bli tillsagda om allt vi bör göra. Herren sa det: det är inte lämpligt att jag ska befalla i allt. Ty den som ska tvingas i allt är en lat och oförståndig tjänare och inte en vis tjänare. Vi litar på att ni använder er av inspiration. Vi litar på att ni gör det inom ramarna för kyrkans riktlinjer och principer. Vi litar på att ni är visa när ni rådgör tillsammans för att hjälpa till att bygga upp tro och vittnesbörd i deras liv som ni tjänar. För det tredje, dela upp arbetet och delegera ansvar. Det är en skillnad på att vara ansvarig för att få arbetet utfört och på att göra arbetet själv. Till exempel borde den tiden vara över då en president för äldstekorumet anser att han personligen bör göra de hemlärarbesök som andra har försummat. Detsamma gäller hjälpföreningspresidenter med avseende på besökslärare inne i verksamheten. Det är inte endast oförståndigt. Det är helt enkelt inte hemundervisning. Hemundervisning handlar inte om siffror eller om att rapportera besök till ett hem. Besök och siffror är endast en mätsticka. Hemundervisning handlar om kärlek till människor och tjänande av och omsorg om våra himmelska faders barn. Uppgifter bör utföras, ansvar bör delegeras och medlemmar bör ges tillfälle att sköta sina förvaltarskap på bästa sätt som de kan. Vägled, ge råd, övertala, motivera, men gör inte arbetet för dem. Ge andra tillfälle att gå framåt och växa, även om det innebär att man ibland får resultatet på rapporterna som kunde varit bättre. För det fjärde, undvik skuldkänslor. Jag hoppas att det är självklart att skuldkänslor inte är en lämplig motivationsteknik för ledare och lärare i Jesu Kristi evangelium. Vi ska alltid motivera genom kärlek och uppriktig uppskattning och inte genom att skapa skuldkänslor. Jag tycker om tanken på att komma på andra med att göra något rätt. Ändå finns det sådana som upplever vissa skuldkänslor som en följd av sitt tjänande i kyrkan. Dessa känslor kan komma när vår tid och uppmärksamhet slits mellan konkurrerande krav och prioriteringar. Som dödliga kan vi helt enkelt inte göra allting genast. Därför måste vi göra allting med visdom och ordning. Det innebär ofta att tillfälligt skjuta upp en prioritering för att kunna ta hand om en annan. Ibland kräver familjen din fulla uppmärksamhet. Andra gånger kommer yrkesplikter först. Och det finns tillfällen då kyrkans kallelse kommer först. God balans uppstår genom att vi gör saker i rätt tid och inte skjuter upp vår förberedelse eller väntar med att uppfylla vår ansvar till sista minuten. Utöver detta måste vi komma ihåg att Kristus kom för att ta bort skuld genom att förlåta dem som omvänder sig. Han kom för att gjuta frid i den bedrövade själen. Frid lämnar jag efter mig, sa han. Min frid giver jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Genom den förunderliga försoningen manar han oss att ta på er mitt ok, då ska ni finna ro för era själar. När försoningens kraft börjar verka i våra liv får vi insikt om att frälsaren redan har burit bördan av vår skuld. O, att vi måste vara visa nog att förstå att omvända oss som det är nödvändigt och släppa våra skuldkänslor. För det femte behöver vi eftertänksamt fördela våra tidsresurser, vår inkomst och vår energi. Jag skulle vilja inviga er i en liten hemlighet. Några av er har redan lärt den. Om ni inte har, så är det hög tid att ni gör det. Oavsett av vad er familj har för behov eller vilka ansvar ni har i kyrkan, så finns det inget som heter att vara färdig. Det kommer alltid att finnas mer att göra. Det finns alltid ännu en familjeangelägenhet som behöver ombesörjas. Ännu en lektion att förbereda. Ännu en intervju att utföra. Ännu ett möte att närvara. Vi behöver bara vara kloka när det gäller att bevara vår hälsa och följa det råd som president Hinckley ofta har gett oss. Göra bara det bästa vi kan. Nyckeln, som jag ser det, är att känna till och förstå sina egna förmågor och begränsningar och att sedan ange sin egen takt och fördela och prioritera sin tid, sin uppmärksamhet och sina tillgångar så att man visst kan hjälpa andra, inklusive er familj, i deras sökan efter evigt liv. För det sjätte, ett ord till er ledare om att ge ansvar till medlemmar och speciellt till nyomvända. President Hinckley har sagt att varje ny medlem i kyrkan behöver en uppgift. Oavsett vilka ansvar som ges, bör det inte överväldiga nya medlemmar, utan bör ge dem rikliga möjligheter att finna sig till rätta i kyrkan genom att ta till sig dess lära och genom samröre med vänliga medlemmar. Det bör förankra dem i det återupprättade evangeliet genom att stärka deras vittnesbörd och ge meningsfullt tjänande. Bröder och systrar, må vi inrikta oss på det enkla sätt varpå vi kan tjäna Guds rike och alltid sträva efter att förändra liv, inberäknat våra egna. Det som är av störst vikt vad gäller vår ansvar i kyrkan är inte statistik som rapporteras eller möten som hålls, utan om var och en av dessa människor som vi betjänat en i tag, precis som frälsaren gjorde, har blivit upplyft och stärkt och slutligen förändrad. Vår uppgift är att hjälpa andra att finna den frid och glädje som endast evangeliet kan ge dem. I 7 ord sammanfattade Jesus på hur vi kan uppnå detta. Han sa det: om ni älskar mig, håll mina bud. Idag liknar det på mycket sätt Jakobs tid. Mitt råd är liksom hans, precis som hans denna morgon. Omvänd er neder och med uppriktiga hjärtan komma och håll er till Gud så som han håller sig till er. Bröder och systrar, var visa med era familjer. Var visa när ni uppfyller era kallelser i kyrkan. Var visa med er tid. Var visa när ni balanserar alla era ansvar. Åh, var en visa, mina älskade bröder och systrar. Vad mer kan jag säga? Må Gud välsigna oss med visdom att älska hans son Jesus Kristus och klokt hjälpa honom att fullborda sitt verk, är min bön. Jag ber mitt vittnesbörd att han leder. Detta är hans kyrka och vi är i hans verk. Må Herrens frid vara med oss och må vi i visdom utföra våra ansvar. Ber jag ödmjukt i Jesu Kristi namn. Amen.
There is joy in every sound when the
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Vi är tacksamma för den vackra sång som Tabernakelkören har framfört denna morgon. Och vi vill också uttrycka vår uppskattning för alla som har deltagit. President James E. Faust, andra rådgivare i första presidentskapet, blir vår avslutande talare under den här sessionen. Efter president Fausts tal sjunger kören Israel, nu Gud, de kallar. Avslutningsbönen uppsänds sedan av SD Richard J. Mains i det 70s korum och därefter gör konferensen uppehåll till klockan 14.00 i eftermiddag. President Faust.
En stor skara följde frälsaren när han predikade vid stranden av Galileiska sjön. För att fler skulle kunna höra honom steg han ombord i Petrus fiskebåt och bad honom ta honom lite från land. När han hade slutat undervisa sa han till Petrus, som hade fiskat hela natten utan att få något, att fara ut på sjön och lägga ut näten på djupt vatten. Petrus lydde och fick så mycket fisk att näten gick sönder. Petrus vinkade åt sina kamrater Jakob och Johannes att komma och hjälpa till. Alla förundrades över hur mycket fisk de fångat. Jesus sa till Petrus, frukta inte, härefter ska du fånga människor. Lukas berättar, och de drog upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Det blev Jesu lärjungar. Ordet lärjunge heter på engelska disciple och ordet disciplin som betyder skolning, som kommer från samma latinska ursprung discipulus som betyder elev. Det betonar övning och träning. Självdisciplin och självkontroll är genomgående och ständiga egenskaper hos Jesu efterföljare, som Petrus, Jakob och Johannes är exempel på. De lämnade verkligen allt och följde honom. Vad är lärjungeskap? Det innebär först och främst att lyda frälsaren. Lärjungeskap innefattar många saker. Det är kyskhet, det är att betala tionde, det är hemaftnar, det är att hålla alla buden, det är att överge allt som inte är bra för oss. Allt i livet har ett pris. Med tanke på frälsarens underbara löfte om frid i det här livet och evigt liv i det kommande, är lärjungeskapet ett pris som är värt att betala. Det är ett pris som vi inte har råd att inte betala. Lärjungeskapets fordringar jämförelsevis mycket, mycket mindre än de utlovade välsignelserna. Kristi lärjungar får en uppfordran att inte bara överge jakten på världsliga ting, utan att dagligen bära sitt kors. Att bära sitt kors betyder att följa hans bud och bygga upp hans kyrka på jorden. Det betyder också självbehärskning. Som Jesus från Nazaret lärde oss. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Och den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Orden i en älskad primärsång klingar för alla som följer mästaren. Jag vill gärna likna Jesus. Jag vill i hans fotspår gå. Jag vill vara god och vänlig, hans kärlek i hjärtat få. Låt oss fundera över en del som Jesus gjorde och som vi alla kan ta efter. Jesus gick omkring och gjorde det gott. Vi kan alla göra något gott varje dag mot någon i vår familj, en vän och även mot dem som vi inte känner, om vi söker efter sådana tillfällen. Jesus var den gode herden som vakade över sina får och bekymrade sig för dem som hade gått vilse. Vi kan söka upp de ensamma och de som är mindre aktiva och bli vän med dem. Jesus hade medlidande med många, även en fattig spetälsk. Vi kan också ha medlidande. Vi påminns i Mormons bok om att vi ska sörja med dem som sörja. Jesus bar vittne om sin gudomliga uppgift och om sin faders underbara verk. Vi, för vår del, kan alla stå såsom vittnen om Gud under alla tider. Jesus inbjöd barnen att komma till honom Våra barn behöver vår uppmärksamhet och kärlek lika väl som vår omvårdnad. Frälsarens sanna efterföljare bör vara beredda att lägga ner sitt liv, och en del har fått förmånen att göra det. Läraren och förbunden råder oss: ingen frukte för att giva sitt liv för min skull. Ty den som giver sitt liv för min skull ska finna det. Den som icke vill giva sitt liv för min skull är icke min lärjunge. Vi läser i Apostelgärningarna om lärjungen Stefanus som var fylld av nåd och kraft och gjorde stora tecken och under bland folket. Stefanus mötte en fientlig lyssnarkrets i Jerusalem som falskt anklagade honom för hädelse, fastän han förvandlades inför dem. Stefanus vittnade om frälsarens gudomlighet, och när han kallade dem till omvändelse var det flera i kretsen som stenade honom. Men uppfylld av den helige ande såg han upp mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Till och med när Stefanus var på väg att dö var det sista orden som kom över hans läppar: Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. När kyrkan var ny i Mexiko blev två trofasta ledare som var Kristi lärjungar martyrer på grund av sin tro. Dessa två som miste livet var Rafael Monroy och Vicente Morales. Under den mexikanska revolutionen presiderade Rafael Monroy över den lilla grenen i San Marcos, och Vicente Morales var hans första rådgivare. Den 17 juli 1915 greps de av zapatisterna. Man sa att de skulle skonas om de lämnade ifrån sig sina vapen och förnekade sin underliga religion. Broder Monroe berättade för sina tillfångatagare att han inte hade några vapen och tog bara upp sin bibel och Mormons bok ur fickan och sa: mina herrar, dessa är de enda vapen jag någonsin bär. Det är sanningens vapen mot missuppfattningar. När man inte fann några vapen utsattes bröderna för grym tortyr för att få dem att avslöja var vapnen var gömda. Men det fanns inga vapen. Det togs då under bevakning till utkanten av den lilla stan, där deras tillfångatagare ställde dem vid ett stort träd framför en exekutionspatrull. Den ansvarige officeren erbjöd dem friheten om de övergav sin religion och anslöt sig till zapatisterna. Men broder Monroe svarade: min religion betyder mer för mig än mitt liv, och jag kan inte överge den. Man sa då till dem att de skulle skjutas och frågade om de hade något önskemål. Broder Rafael önskade att han skulle få lov att be innan han avrättades. Där inför dem som skulle avrätta honom knäböjde han, och med en röst som alla kunde höra bad han att Gud skulle välsigna och bevara hans nära och kära och ta hand om den lilla grenen som skulle bli utan ledare. När han avslutade sin bön använde han frälsarens ord när den hängde på korset och bad för sina bödlar: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Därefter sköt exekutionspatrullen både broder Monroy och broder Morales. För några år sedan åkte jag till Mexiko för att omorganisera ett statspresidentskap. Medan jag höll intervjuerna fick jag förmånen att bekanta mig med en av Rafael Monroys ättlingar. Jag var mycket imponerad över djupet av denne mans vittnesbörd och över hur hängiven evangeliet han var. När jag frågade honom vad som hänt med resten av broder Monroes ättlingar sa han att många av dem hade varit på mission och fortsätter att vara trofasta i kyrkan. Under kyrkans första tid var det andra lärjungar, förutom Joseph Smith och Hiram Smith, som gav sitt liv för Jesu Kristi evangelium. Edward Partridges trofasthet, kyrkans första biskop, beskrivs i Läran och förbunden. Den 20 juli 1833 satt Edward i sitt hem med sin bräckliga hustru som just hade fött barn. Tre gangster bröt sig in och drog ut honom till tumultet på gatan och sedan till torget dit de hade redan tagit Charles Allen. En pöbel på 500 man krävde genom sin talesman att Edward och Charles antingen förnekade sin tro på Mormons bok eller lämnade trakten. Edward Patrick svarade: om jag måste lida för min religion är det inte mer än vad andra har gjort före mig. Jag vet inte med mig att jag har skadat någon i den här trakten och därför går jag inte med på att ge mig av. Jag har inte gjort något för att förarga någon. Om ni bär hand på mig så skadar ni en oskyldig man. Då smetade pöben in Edward Charles från topp till tå med het kära som innehöll pottaska, en frätande syra, och sedan kastade fjädrar på dem. Och dessa fastnade i kärran. Profeten Joseph Smith beskrev hur Edward dog några år senare, 46 år gammal, med följande ord: han dog på grund av förföljelserna i Missouri, och han är en av dem vars blod kommer att utkrävas av deras händer. Edward Partridge lämnade ett trosarv som lever vidare i en stor och rättfärdig avkomma. För de flesta av oss krävs det emellertid inte att dö för kyrkan, utan att leva för den. För många kan det vara ännu svårare att leva ett kristuslikt liv varje dag än att lägga ner sitt liv. Jag lärde under en krigstid att många män var kapabla till osjälviska handlingar, hjältemod och edlighet utan tanke på sitt eget liv. Men när kriget var över och de kom hem kunde de inte hålla sig upprätta under livets vanliga dagliga bördar och blev slavar under tobak, alkohol, droger och utsvävningar, vilket till slut fick dem att mista sitt liv. Några kanske säger: jag är bara en enkel människa. Jag betyder inget och jag har ingen ställning. Jag är ny i kyrkan. Mina talanger och förmågor är begränsade. Jag kan bidra med så lite. Eller kanske de säger: jag är för gammal att ändra mig. Jag har redan levt mitt liv. Varför skulle jag försöka? Det är aldrig för sent att ändra sig. Lärjungeskap kommer inte av ställningar eller betydelse, rikedomar eller hög utbildning. Jesu lärjungar kom från alla samhällsgrupper. Men ett lärjungeskap kräver att vi överger onda överträdelser och åtnjuter vad president Kimball har kallat förlåtelsens under. Detta kan vi endast få genom omvändelse, som betyder att vi överger synden och fortsätter att dag för dag vara sanningens och rättfärdighetens efterföljare, som Jesus lärde: vad slags män bör ni då icke vara? Sannerligen säger jag er, sådana som jag är. Många tror att lärjungeskapets pris är allt för kostsamt, allt för betungande. För somliga innebär det att ge upp allt för mycket. Men korset är inte så tungt som det tycks vara. Genom lydnad får vi mycket större kraft att bära det. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig. Ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat, då ska ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Vi har rätt att göra anspråk på att vara lärjungar när vi med säkerhet kan säga att hans vägar har blivit våra vägar. Lärjungeskapets välsignelser finns lätt tillgängliga för alla som är villiga att betala priset. Lärjungeskap ger mening med våra liv så att vi istället för att vandra planlöst går stadigt på den raka och smala väg som för oss tillbaka till vår himmelske fader. Lärjungeskap ger oss tröst i tider av sorg, samhällsfrid samt glädje i tjänande. Och allt detta hjälper oss att bli mer lika Jesus. Genom att vara frälsarens lärjungar lär vi känna i våra hjärtan och sinnen de frälsande principerna och förordningarna i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Genom vårt lärjungeskap lär vi oss uppskatta profeten Joseph Smiths mäktiga uppgift att återställa dessa frälsande principer i vår tid. Vi gläder oss åt att prästadömets nycklar och dess myndighet har överförts genom kyrkans presidenter från profeten Joseph Smith till vår nuvarande profet
president Gordon B. Hinckley. Vi är tacksamma att vi som lärjungar till frälsaren kommer att få del av hans löfte om frid i den här världen. Med tillfredsställelse, glädje och självförverkligande. Genom vårt lärjungeskap kan vi få den andliga kraft som vi behöver för att handskas med livets utmaningar. En av de största välsignelserna i livet och evigheten är att räkna som en av Herren Jesu Kristi hängivna lärjungar. Jag har ett djupt grundat vittnesbörd om denna sanning som jag bär vittne om. I Jesu Kristi namn. Amen.
Israel, God is calling thee from lands of woe. Up upon the greatest morning, God shall all her towns overthrow. Come to Zion, come to Zion.
Our beloved heavenly Father.
Vår älskade himmelske fader. Vi kommer inför dig i slutet av denna konferenssession. Tacksamma för möjligheten att samlas över hela världen i avsikt att dyrka dig och din son. Vi är tacksamma för den vackra musik som ökat anden under detta möte, och vi är tacksamma för de inspirerade vittnesbörd och den undervisning vi har fått från våra ledare, och vi ber att vi må ta till oss och efterleva evangeliets principer som det lärt oss denna dag. Vi uttrycker vår tacksamhet, Fader, för en levande profet, och vi ber om välsignelser av hälsa och styrka och fortsatt inspiration över president Gordon B. Hinckley. Vi ber lika så för president Monson och president Faust och medlemmarna i de 12 apostlarnas kvorum. Vi uttrycker vår tacksamhet, Fader, för din son Jesus Kristus. Vi tackar dig för hans liv, för hans mission, för hans undervisning, för hans föredöme och särskilt för hans försoningsoffer för vår skull. Och vi ber av allt hjärta att vi må vara värdiga de välsignelser som kommer till oss genom hans stora verk. I Jesu Kristi namn. Amen.
This broadcast has been furnished as
Detta var den första sessionen. Denna utsändning till hand som Public Service of Bonneville Communications. Varje form av inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.